Bibeln har många olika uttryck för saker och ting som kan beskrivas egentligen på samma sätt. Jag tror att du var inne på det här när du tog rubriken. Det är lätt gjort, men du var på spåret. Men jag predikar inte om en tjuv som natten. Däremot så vill jag predika över den vers som Jesus använder när han tydligt vill beskriva den värld på några enkla meningar som du och jag lever i. Och den brottningskamp som råder i vår värld, som varenda en av oss kan se när man bara sätter på tv och lyssnar på radio eller går in på nätet eller vad man nu gör, så märker man av kampen. Som inte bara handlar om där borta, utan att det faktiskt kan handla om och i våra liv. Så där någonstans vill jag ta ansats. Men jag vill göra det med att lyssna på Jesu programförklaring. Som man kan tänka är en manual, en instruktion, en påminnelse för oss att aldrig glömma den verklighet som det innebär att leva i den här världen än så länge. Johannes 10:10 säger Jesus så här: tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag, säger Jesus, har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Vi ber för den versen. Jesu namn. Herre, jag tackar dig, Herre, för ditt ord som är levande och verksamt och ett som är till nytta för oss. Herre, vi läser i ditt ord att ditt rike är inte bara ord utan kraft. Kraft till frälsning, upprättelse, nåd, tröst, helande, under. Och jag ber att vi skulle få vara i ditt kraftfält den här förmiddagen. Så att just det får ske i våra liv. Det vi behöver. Du som har omsorg om oss var och en och vet hur vi har det. Herre, tack att du möter oss med precision. Med ögon som älskar och som vill oss väl. Herre, vi ber. Rör vid oss idag, Jesus. Amen. När man har levt några år som man har gjort. Man fyller ju 57 nästa gång, och det är ju rätt många år. För man inser ju att man har kortare år framför sig än man har gjort bakom. Och det är ju en verklighet. Så har man varit med om en hel del saker. Och en sån sak jag skulle vilja berätta för er om, det var när jag ut och körde bil. Och jag åkte på motorvägen, och det var inte så långt härifrån. Det var utanför, eller det var alldeles norr om ja, kan säga, Stig Center. Någonstans där åkte jag. I lugn och ro så att hon njöt, för jag tycker om att åka bil. Är det någon mer som gör det? Det var bara 5 stycken. Här åker man kollektivt i hela Partille. Jag är en bilmänniska. Jag tycker om att åka bil. Och så ringer det i mobilen. Och det händer ju ibland. Och det här var ju innan det blev lagstadgat att man inte får prata i mobil. Jag måste säga det. Så ni inte sitter och undrar över vad. Man pratar väl inte i telefon. Och jag hade inte handsfree eller något sånt här. Jag tog upp telefonen. Och så hör jag liksom bara säga: hej, det är Per. Och så hör jag andra ändan: det är polisen. Då skulle ni sätta mig bakom ratten. Jag som normalt satt lite baksjunken, reste upp stolsätet, 10-2 på ratten, backspeglarna på, hastighetsmätaren, bältet på. Och tänkte, vad är de? Och jag kände mig så skyldig. Tänk på ett samtal, kan riva upp. Ja, det var precis det som hände. Och säger det igen, det har varit väldigt roligt att se mig, den bråkdelen av en sekund, vad som utspelar sig där bakom ratten. Och polisen, som antagligen anade kaoset i mitt liv, säger ganska omgående: ta det bara lugnt, Per. Och jag bara kände, jag sjönk ner igen och tyckte det var rätt okej. Och genast började mina tankar att skena iväg. För det första när man får ett sånt samtal, det är: det har hänt något. För varför skulle polisen ringa mig precis just nu så akut? Det måste ha hänt något. Är det min familj? Släkt? Vänner? Varför? Så drar det igång. Och man tänkte, jag tänkte genast det mest hemska som inte får ske, men som ändå kan ske. För så är det ju att leva på det här jordklotet. Men polisen som sagt var lugnade ner mig. Och ville bara höra om några detaljer på ett larm som hade varit ute på i räddningstjänsten. Som kanske var mer än en olyckshändelse. Jag säger inte mer än så. De ville höra min känsla när jag kom dit fram. Vad jag såg, hur jag reflekterade och på något sätt samlade mina intryck. Men jag tänker igen. Ett enda samtal. Och man stannar upp. Man reflekterar. Och allt skalas av. Och genast insåg jag ju, vad är det som är viktigast i mitt liv? Jo, det är de som på något sätt står med allra närmast, min familj. Och tänk, ett samtal, vad det gjorde för mig. Det upptog lång tid efteråt just att reflektera över vad som hände i mitt liv när det där samtalet kom. För tänk om inte allt är som man önskar att det ska vara. Tänk om inte allt är så som det ser ut. Tänk om det är någonting som har försvunnit. Någonting som har tagits ifrån mig. Någonting som jag saknar. Som jag inte riktigt är medveten om. Eller med livets tempo inte hinner reflektera över. Och jag var med om en sån situation en gång. Jag hade varit och handlat. Och dratt mitt kort, ni vet hur man gör. Nu använder man Swish, men då drog man korten. Så det är några år tillbaka. Och det är ju så man gör. Och när löningen kom så går man in och kollar så att allting fungerar som det ska. Och min stora förvåning. Den morgonen när jag ändå vaknar tidigt och går in och kollar så att allt funkat. Så är kontot totalt länsat. Det är 0 kronor på kontot. Och jag fattar ju ingenting. Men jag ser ju när jag ser historiken. Så ser jag det är 6 000 kronor där i Hongkong. Någonstans i den staden. Någonstans där och någonstans där. Och det blir totalt blåst. Utan att jag överhuvudtaget hade tänkt på det. Innan jag gick in och stannade upp för att kolla. Och jag ringer min bank och beskriver detta. Och de är också in och tittar och märker att det är saker som har hänt. Och sen kommer det fram att mitt kort har blivit kapat eller skimmat eller vad det nu heter. Och jag åkte in till banken och sätter mig där framför henne. Och jag sitter och bara känner mig så kränkt. Någon har varit inne i mitt liv och snott det som är mitt. Och det är till och med så att banktjänstemannen, denna vackra kvinna som sitter där, så säger hon så här: hur mår du? Säger hon. För hon säger att det kommer en tår från mitt öga. Jag är så arg att tårar kommer. Hur har du det, Per? Och så för att trösta mig så hade hon en burk med kola. Vill du ha en kola, sa hon. Så där satt jag och käkade kola och en tårar och på banken och pengar var borta. Det var kaos. Ja, det var alla känslor du kan tänka dig. Men banken som är bra, de insåg vad som hände och på ett tryck så alla pengar tillbaka. Och banken fick reda ut detta. Och på grund av att jag var så snabb så hann de bromsa utbetalningar och rädda pengarna. Men jag kände obehag. Jag kände mig kränkt. Jag kände att någon hade förstört något. Och jag tänker igen, vad bra det är att stanna upp och reflektera ibland. Som vi har en dag som denna att göra. När vi alldeles snart ska få fira nattvardens gåvor och äta in Kristi försoning på nytt i våra liv. Det kan vara tufft och svårt att reflektera. Att bara för några ögonblick stanna upp, se över sitt liv med olika känslor och olika reaktioner. Och tänk om det är så att allt inte är som det borde vara. Ja. Tänk om inte allt är som jag tror. Tänk om det inte är så som jag önskat att det hade varit. Och med de här berättelserna så skulle jag vilja ta med till en berättelse i Bibeln. Som är väldigt hjärtskärande och omskakande. Men jag är så tacksam för den här boken som inte undanhåller sånt som är svårt, utan som berättar hur det är att vara människa och sånt som kan ske i livet med allt som är svårt. Och den personen jag vill sätta fokus på nu, det är kung David. Kung David, han hade allt. Han var kung. Han hade en egen stad. Han hade rikedomar. Han hade en armé. Han hade tjänare. Han hade allt. Och sen så hade han en fantastisk relation med Gud. Men en dag så står det att läsa att han går upp på taket. Och försöker se ut över sina egendomar och sitt rike. Och känner att ja, det är en ganska bra dag. Allt är på sin plats. Men nere till vänster, i min bibel står det så. Nere till vänster så händer någonting där. Som han som god kung och man vet att det där ska jag inte titta på. Så han borde ju gå åt höger. Men han kan inte dra sig undan. För där nere står grannens fru och badar på taket. Och hans ögon dras dit. Och det dras dit. Och det han ser tar tag i hans liv. Och det föds någonting där som till slut tar över hans liv. Så att efter ett tag så kallar han på sina tjänare. Kan du hämta upp den där kvinnan, Batseba som hon heter? Kan du kalla upp henne till mig? Och de gjorde det. Och så hände det som inte ska hända. Och Batseba blir med barn. Fast hon är gift med en annan man. Och när kungen får höra detta, att han har gjort grannens fru med barn, då blir han skraj. Och försöker att laga och pussla och fixa så att inte detta på något sätt ska komma ut. Så han bestämmer att hennes man Usja, som är en soldat i hans egen armé, omgående ska skickas ut i fronten. För att med säkerhet att vara längst fram, med säkerhet dö i nästa krig. Och innan dess hade ju David tänkt att fixa till det. Genom att ta hem mannen. Så han fick gå in till sin fru och liksom laga skadan. Ja, det står att läsa om det. Men Usja, som är en god soldat i Davids armé, då fanns det en kod. Man går inte in till sin hustru när soldatkollegor ligger i fält. Så han sov utanför huset. Och David ser på detta och blir ju förtvivlad, för hans plan går i stöpet. Och han ska fram och dö så fort det går. Och det händer, Usja dör. Och vad gör David? Jo, han tar Batseba till sin hustru. Och utåt sett så ser det så fantastiskt ut. Vilken kung vi har, som till och med tar soldat enkor till sig till hustrur. Och där kunde ju berättelsen slutat. Om det inte handlar om ett samtal. Ett möte. Som kommer att få avgörande betydelse. Och det är där jag vill komma in med er i skriften. I andra Samuelsboken 12, vers 1. Herren sände Natan till David. När han kom in till honom så sa han till honom. Två män bodde i samma stad. Den ena var rik och den andra fattig. Den rika hade får och fäkreatur i stor mängd. Men den fattige hade inte mer än ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans söner tillsammans med dem. De åt av hans brödstycke och drack ur hans bägare och låg i hans famn och var för honom som en dotter. Då kom en vägfarande till den rike mannen. Och då vill han inte ta sina egna får och fäkreatur som han hade många för att tillaga åt den resande som hade kommit till honom. Utan han tog den fattige mannens enda lamm och tillagade det åt mannen som hade kommit till honom. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen. Och så sa han till Natan, så sant Herren lever, sa han. Dödens barn är den man som har gjort detta. Och lammet ska han ersätta fyrdubbelt. Därför att han gjorde sådant. Och efter man var så obarmhärtig. Då sa Natan till David: du är den mannen. Verkligheten kom i kapp. Och David, han drabbas av en sån ånger. En ångest som gick så djupt när allt hans pusslande bara rämnade. Men så gör han något. I stor nöd. Som hela mänskligheten efteråt kan lära sig av. För han vände sin blick uppåt. Och jag har sagt det förut. Han vände sig inte inåt i sig själv. För där vet han hur smutsigt det är, hur eländigt det är. Där finns inte hjälp att få. Och han vände inte sin blick utåt. För då vet han att alla har lika mycket eller mindre samma sak som jag själv. Utan han vände sin blick åt den riktning där det finns hjälp att få, kära Gud. Det var inte planerat. Han vände sin blick uppåt. Precis det jag sagt förut, vad en människa betyder, antropos. Som just betyder att vara uppåtvänd. Du och jag som människa i vår konstruktion är gjorda så. För att det är uppåt hjälpen finns. Det är uppåt länken finns. Det är uppåt kraft till förvandling sker. Det är uppåt som nåden ges. Och så ber han en sån fantastisk bön som hela eftervärlden har tagit till sig. För när livet kör ihop sig, vilket det kan göra för oss, så är inte det slut. Det finns en väg. Och den är uppåt. Och så ber han psalm 51. Lyssna på dessa få versar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och ta inte din heliga ande ifrån mig. Ber han. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning. Och uppehåll mig med villighetens ande. Jag vill säga fyra korta saker om dessa versar. Det första är. David, han kapitulerade. Han sökte inte att hitta. Det är hennes fel att hon stod där och badade halvnaken. Det är Ussias fel att han inte gick in till henne. Han bara lade sig ner. Han insåg att nu handlar det inte om rätt och fel. Nu handlar det om mitt liv. Där hans innersta hade blivit smutsigt. Hjärtat symboliserar en människas innersta. Hade blivit sargat och smuts. Han hade lurats av frestelsen. Och det korta nöje han införskaffade sig kommer att påverka hela hans liv. Och han inser. Jag behöver börja om. Jag behöver fylla på med renhet. Och därför ber han, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Därför att från hjärtat kommer livet. Och varför ber han till Gud? Jo, därför att det är bara Gud som kan rena hjärtan. Vilket budskap. När livet blir sargat och när vi drar på oss smuts i livet. Gud kan rena. Och han vill. Det andra är att lögnen och konsekvenserna av de felaktiga valen skapar en sån ångest i honom. Så den glada kungen som dansade in i Jerusalem till sång. Som spelade harpa och var känd för att vara folklig om. Tyckte han hade blivit sluten. Bestulen på livsglädje. Bestulen på spontanitet. Han hade sin person blivit förändrad. Och därför ber han, ge mig på nytt en frimodig ande, Gud. Och när han stannade upp så insåg han att fast han hade allt så var han ensam. Han blev så ensam. Och jag tänker på Jesu ord i Markus 8. Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om man får betala med sitt liv? För när Guds närvaro höll på att försvinna från David, ja då kom mörkret, då kom ensamheten. Och så säger han, gå inte ifrån mig Gud. Det är ju inte Gud som har gått bort. Men det är ju David som har gått ifrån. Men känslan var hos David, gå inte ifrån mig Gud. Lämna mig inte. Och det fjärde, att glädjen var borta. Allt som gjorde livet meningsfullt var borta. Därför att relationen med Gud som är livets mening, den fungerade ju inte. Och han ville börja om. Och han ville basunera ut det. Och han inser att ingen människa klarar sitt liv på egen hand. Han insåg att han behövde hjälp och sökte hjälpen där hjälpen finns. Och jag säger tack gode Gud för David. För hur har dessa versar kommit i vår bibel? Hur vet vi det här? Därför att David har berättat det. Han kapitulerade. Kära vänner, så här är det. Det här har jag gjort. Jag misslyckades. Jag förstörde. Men jag vände mig till honom. Som ska ha all ära för att han hjälpte mig. Och så får vi läsa om ett återupprättande för en fallen människa. Som det finns för var och en av oss. Om och om och om igen. Nåden som är given. Förstår vi varför Jesus behövde dö på ett kors? För på korset så spikar han upp allt mörker. Allt felaktigt. Allt sånt som tas ifrån oss. Som tjuven lyckas att sno. Det här handlar om att stanna upp för att se hur det är i ens liv. Berättelsen handlar om en tjuv. Ett intrång från en tjuv. Som vill inget hellre än att stjäla och förstöra. Och som ibland lyckas. Som är intelligent och skjuter sina pilar med en precision där du och jag är som svagast. Den här verkligheten finns i vår tillvaro. Är det någon som någon gång har känt och upplevt frestelse på något sätt? Är det mer än jag? Det var tre stycken till. Och några gubbar på den sidan. Hallå vänner! Är detta på riktigt? Känner vi av det? Det är klart vi gör. Annars ljuger vi. Men vi har Guds ord. Som visar väg. Och som säger det är aldrig kört min vän. Sök hjälpen. Men den här berättelsen handlar i första hand. Och lyssna nu, i första hand om att det finns hjälp att få. Att det finns någon som bryr sig. Någon som vill få oss att se över våra liv. Som vill få oss att stanna upp. Och inte fortsätta som vanligt. Utan se verkligheten. Så att vi inte längre behöver leva i en lögn. Och att bara bestulen. Att det finns förråd. Det du och jag kan komma att fylla på det som har blivit bestulet. Det är ju underbart. Och därför säger ju Jesus. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Så den som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och om denna förrådsförvaltare så säger skriften så här vidare. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? I de här verserna så ser vi att den som beskrivs inte är en polis, utan något mycket mer. En far som älskar oss. Som inte vill att någon ska gå förlorad. Eller att något i våra liv ska gå förlorat. Som påminner oss om en verklighet. Johannes 10:10. Han har kommit för att ge oss liv. Liv i överflöd. Och låt dig inte besjälas. Men har det hänt, fyll på förråden och gå till honom som kan göra allting nytt. Hur är detta möjligt? Ja, det är bara möjligt för att Jesus Kristus bar all vår skuld, all vår skam, alla våra överträdelser. Han bar alla de gånger vi har fallit för tjuvens listigheter. Han bar allt. Och han säger, jag ska ge dig liv. Och liv i överflöd. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska ge ro. Det här är evangelium. Och 500 kronor till missionen. Ja. Och det här livet som evangelium predikar och talar om. Ja, tjuven kan bara vara där och förstöra. Men han har inte en chans mot mästaren som har vunnit seger över död och elände. Så tills vår Herre kommer tillbaka, vilket han har lovat, så får vi leva i den verkligheten. Att det finns en ondska som inte vill dig väl. Men det finns en Gud som älskar och vill dig väl. Och en inbjudan och en uppmuntran att komma till honom. Dit du och vi alla är så välkomna. Oavsett vad det är. Och igen så tackar jag Gud för de här berättelserna. Som så hjärtskärande, avslöjande och naket berättar om ett människoöde. Men om en upprättad människa. Vad Gud kan göra när det är som svårast. För ingenting är omöjligt för Jesus. Tror vi på det? Tror vi på det? Vi ber. Jesus, jag tackar dig, Herre, för ditt ord. Herre, det är kraft i ditt ord. Och Herre, jag tackar dig, Jesus Kristus, för att du har besegrat tjuven. Djävulen som betyder att dra isär. Som drar isär relationer. Men som också drar isär våra liv. Tack att du är den som gör precis tvärtom. Du helar, du upprättar och du frälser. Och låter oss få börja om. Och jag tackar för att det smutsigaste av alla hjärtan kan i din närvaro bli det vitare än snö. För ingenting är omöjligt. Och nu ber jag att vi ska få vara i din atmosfär. I ditt rikes atmosfär just nu tydligt. Och när vi får ta emot nattvardens gåvor alldeles strax. Att det skulle göra någonting med oss av helande, av upprättande i Jesu namn.